Elin Jakobsson har forskat vid Karolinska institutet kring äldre människor med kognitiva nedsättningar och e-hälsa. Hon är arbetsterapeut och växte upp i Luleå. Ny teknik inkluderar inte alla.
Om man tittar på olika undersökningar så brukar man säga ja, men tillgången till teknik och tillgången till internet är otroligt hög och stor i Sverige som ett digitaliserat samhälle. Men det säger ju oss inte hur det används nödvändigtvis. Och med det menar jag att det finns en mängd personer som har tekniken, har internet, men det är en svårighet att använda det. Och har man då inte någon nära anhörig eller någon bekant eller så som man kan fråga, så står man ju då handfallen. Och då har vi också den här stora gruppen människor som står utanför det digitala samhället.
Elin Jakobsson heter jag och jag är postdoc bland annat.
Men vad är det för något?
Postdoc, det är det man gör oftast när man har disputerat. Då kan man gå in som postdoc i olika projekt och det betyder alltså, post betyder ju efter och doc är ju de doktorandstudier man har gjort som har lett till en doktorstitel. Jag är uppvuxen i Luleå, har bott i Luleå i stora delar av mitt liv. Men sen så tog jag mitt pick och pack för kanske 12 år sedan och testade att bo i Stockholm. Och det gjorde jag i form av att vara arbetsterapeut i Stockholm och jobbade inom primärvården där. Som arbetsterapeut inom primärvården så möter man ju en mängd olika människor i mängd olika åldrar. Och de jag mötte framförallt det var gruppen äldre. Äldre personer med olika typer av funktionshinder. Kanske till följd av stigande ålder men också såklart andra medfödda kanske funktionshinder och så vidare. Men gruppen äldre var i alla fall en stor del av den gruppen som jag mötte.
Du gillar äldre också har jag förstått.
Ja men absolut. Vad finns det inte att gilla kan jag känna. Jag har alltid haft en god relation med äldre och jag tror att det till mångt och mycket beror på att jag växte upp väldigt nära framförallt mina morföräldrar. Och har alltid haft en känsla av att äldre personer har mycket fint att komma med, att berätta. Har man levt ett långt liv så har man. Då har man liksom per automatik mycket att informera andra om.
Jag tänker vi måste backa tillbaka lite grann. Det är ju inte alla som vet vad gör en arbetsterapeut.
Ja, men bra fråga. En arbetsterapeut har fokus på aktiviteter i dagliga livet. Namnet är därför inte helt bra kan man väl tycka. Det har nog förts diskussioner med just vad gör en arbetsterapeut och varför heter arbetsterapeut eftersom man får snabbt känslan av att det här handlar om arbete. Ja, men det här rör allt vad vi sysselsätter oss med i vårt dagliga liv. Så visst kan det handla om arbete men det handlar också om hur jag klarar att sköta mig själv, min personliga hygien, påklädning, att laga mat, att sköta allt det som rör och finns i hemmet. Rör personen och rör det man har omkring sig. Men också utanför hemmet. Så det blir ju en ganska stor arena som arbetsterapeuterna jobbar med. Och det är både, alltså det är ju under hela livet också då. Så det är allt från barn till de allra äldsta.
Många av de saker du beskriver blir ju helt plötsligt jättesvåra om man får någon slags inslag av demens. Har man tvättat hela livet, man har använt tv-kontroller, man har satt på kaffekokaren och så tar det som stopp där.
Absolut, det du nämner nu är ju många bitar som kan påverkas om man får en kognitiv nedsättning. Det kan man få av demens som du säger, men också av andra, av liksom stigande ålder, absolut, så kan man se en kognitiv nedsättning. Man kan ju också få en kognitiv nedsättning till följd av en demens eller kanske man har Parkinsons sjukdom eller man har någon annan så att säga sjukdom som i sin tur kan leda till att kognitionen, hur jag minns, hur man gör saker, att hitta att det här komma ihåg överhuvudtaget och orientera sig kan påverkas. Och det du också nämner som en viktig bit av det här är ju tekniken som vi har runt omkring oss i både i hemmet men också ute i samhället. Och att fortsätta använda det man har använt kanske är en sak, och det kanske finns där någonstans inprogrammerat i ett, ja men jag ser kaffebryggan, jag vet hur jag gör, jag ser TV, fjärrkontrollen till TVn, jag vet hur jag använder den. Men så som vi har det i vårt samhälle med det här höga flödet av digitala lösningar, så möter alla vi människor svårigheter med de här digitala lösningarna som kommer. Det kanske snarare inte alltid så mycket lösning, utan det är mer en produkt som man ska lära sig att använda, och det kan vi alla uppleva svårigheter med, och inte minst då äldre personer och om man har en kognitiv nedsättning.
Och du har forskat kring det här.
Ja, men jag har ju det. Redan när jag arbetade som arbetsterapeut i primärvården och gjorde mycket hembesök till äldre personer för att hjälpa till med att hitta lösningar på det ena och det andra problemet som man kanske har i sin vardag. Också kopplat till teknik, att man fick som arbetsterapeut se att ja, men okej, den här telefonen visar lite grann hur den funkar. TVn kanske fixar någonting med någon fjärrkontroll eller förskriva något hjälpmedel som gjorde det lättare att använda tekniken i sitt hem. Sen så följde sig så att jag kom i kontakt med en forskargrupp på Karolinska institutet när jag gjorde mina magisterstudier. Och den forskargruppen heter Cactus, och det är en förkortning av en lång harang engelska ord, men det handlar om att hur är det att leva och åldras i vårt digitala samhälle, i både hemmet och i offentliga miljöer. Där kom jag då att göra mitt magisterarbete, där jag valde att inriktningen skulle handla om e-hälsa. I kombination med att jag träffade forskargruppen Cactus, där de forskar kring framförallt äldre personer med kognitiv nedsättning, kanske begynnande demens men också lite längre framskridande demens. Men där fanns det en liten lucka just då, det här är ett antal år sedan, kring hur är det att använda teknik i kontakt med vården. Så då började vi där, och där började jag mina magisterstudier. När jag var klar med det magisterarbetet så öppnade sig en möjlighet för mig att söka en doktorandtjänst inom den här forskargruppen. Och e-hälsa är ju en otroligt brett ämne. Det kan vara så mycket, men det vi ville fokusera på, det var det här det man har nära sig. Hur är det att använda telefonen i kontakt med hälso- och sjukvården? Hur är det att nås av de här automatiska telefonrösterna som säger tryck 1 och för att komma dit och lämna ditt meddelande, knappra in ditt personnummer? Hur är det att använda den här tekniken vi har nära oss för en äldre person som har fått en kognitiv nedsättning?
Vad kom ni fram till? Nu blir jag jättenyfiken.
Vi kom fram till en oerhörd massa spännande saker. Bland annat så kom vi fram till att äldre personer ofta vill använda den tekniken som man är van vid. Jag kanske har en mobiltelefon också eller en smartphone, men jag kanske också har kvar den här fasta telefonen, och den vill jag fortsätta använda. Jag känner mig trygg med hur den funkar och därför vänder jag mig till den. Kanske är det också så att jag har börjat använda en mobiltelefon, men jag använder den bara till vissa saker. Jag använder den när jag själv ska ringa, för då vet jag att jag har kontroll över den. Men jag tycker det är svårt att ta emot samtal på den, så därför lämnar jag inte ut det numret, utan jag lämnar istället ut mitt hemtelefonnummer. Sen så kom vi också fram till att äldre personer, precis som alla andra personer, använder en mängd olika tekniker, en mängd olika tjänster. Men att det ser för den här gruppen kanske lite annorlunda ut. Även om jag inte har jämfört olika åldersgrupper, så kan man i andra studier säga att ja, men är man yngre och har man inte en kognitiv nedsättning, så använder man en större mängd tjänster, en större mängd olika tekniker. Men att det där blir lite begränsat med kanske stigande ålder och också de vi lägger till det här med en kognitiv nedsättning.
Får jag då fråga, om du tänker dig då att man är synskadad, nu har du ju inte forskat specifikt på det, men utifrån din erfarenhet och allt du har från arbetsterapeutområdet, hur ser du på det och liksom dagens teknik?
Som jag ser det så finns det en mängd fördelar med teknik. Det gör det, om man kan anpassa tekniken så att den faktiskt blir en fördel. Men mitt fokus har varit att identifiera hur ser det ut för äldre i det här fallet. Och då också verkligen få upp ögonen för att det är en mängd hinder där ute för att använda teknik. Och ju fler svårigheter eller kanske funktionsnedsättningar jag har, desto svårare blir det. I det läget så behöver arbetsterapeuter och andra, absolut andra yrkesgrupper, jag tänker framförallt inom hälso- och sjukvården, bemöter det här på det sättet att det går inte att tuta och köra med ett och samma spår för alla invånare. Det kommer att funka för säkert majoriteten, men vi har också en stor grupp människor som av olika anledningar, och då inte bara äldre eller olika, en viss typ av funktionsnedsättning, utan en mängd olika personer, kommer att ha större svårigheter att nyttja det digitala. Därför så behöver det finnas olika typer av lösningar. Det går inte att enligt mig och mina närmsta forskarkollegor titta på bara att det här skulle vara det enda vägen, guld och gröna skogar, och det här som passar alla. För det kommer inte att vara så.
Bryr sig till exempel de olika regionerna runt om i Sverige, kommunerna, bryr de sig om det här, eller är man tacksam att man har hittat någonting som kanske når då en majoritet av befolkningen?
Jag tror att det där är en väldigt komplex fråga. Det är, ja, man är tacksam att man har hittat en lösning som når majoriteten, för att vi har en ökande befolkningsgrad, vi har äldre personer som en större del av vår befolkning, så och också på andra sidan färre personer som kan serva invånarna, så att säga, alltså till exempel inom hälso- och sjukvården. Så färre personer kan ge den här vården och vi har fler som behöver insatser. Så därför, ja, då är man jättenöjd med att det digitala är på liksom frammarsch. Och man ser också svårigheterna med det digitala för att det inte passar alla. Det är min erfarenhet. Men jag tycker också mig se att många gånger så framhåller man fördelarna och att det får en övervikt. Och det där kan jag känna att därför är våran forskning så viktig. För vi tittar på vad det då som inte funkar. Det är inte så att vi tar på oss liksom negativa glasögon, men däremot realistiska glasögon ska jag säga. Och identifierar vilka personer hamnar utanför det här digitala. För tittar man på stora undersökningar, svenskarna och internet till exempel, så åtminstone, nu vet jag inte exakt den här senaste rapporten som kom för ett par veckor sedan, men dessförinnan så har man ju pratat om att upp till 1 miljon svenskar står utanför det digitala samhället. Och det är 1 miljon, liksom det är jättemånga människor. Vi behöver lösningar för alla, och det kommer inte att vara en och samma lösning som funkar för hela befolkningen, utan man behöver hitta olika lösningar. Jag tänkte också på andra viktiga faktorer som kom fram i min avhandling gällande det här med användning av e-hälsa. Det jag nämnde att det är dels det här med hur van är jag med den här tekniken, och så använder jag den teknik som jag är van vid. Men också vikten av anhörigas hjälp. För de personer som inkluderades i mina studier under avhandlingsarbetet, de äldre personerna hade så otroligt mycket nytta och hjälp av sina nära anhöriga, och det tycker jag också är en sån viktig faktor att lyfta in och lyfta fram anhörigas viktiga insatser i detta. För det kan handla om från så att säga natt till dag i att få saker och ting att fungera. Det kan vara allt från att jag blir påmind om att jag ska ringa läkaren, just det. Men det kanske är till och med i den grad av att jag får hjälp med att logga in på 1177 och mina vårdkontakter och göra en bokning. Men att jag kan inte det själv, men jag får hjälp av min anhöriga till att göra det. Och därför funkar det. Men också det många av de här äldre personerna framhöll som så otroligt viktigt var ju den här mellanmänskliga relationen med hälso- och sjukvården. Att man ser det som så väldigt viktigt att få någon att prata med. Inte bara göra det digitalt. Att kanske till och med välja bort det i vissa lägen. För mig är det så viktigt att få prata med en riktig person på telefon. Eller allra helst få boka ett vårdmöte då, att jag kommer till min sjuksköterska eller läkare eller arbetsterapeut och får sitta ner och prata och träffas. Och att det var en sån viktig beståndsdel också i det här med hur man väljer att ta sina vårdkontakter.
Vad händer med de som inte har någon anhörig? Om barnen bor i Stockholm och Malmö och sådär. Hur klarar de sig?
Precis, det här är, tror jag, ett en stor fråga för många, och så att säga, samhällen. Hur ska man stötta de här personerna? Och där finns det olika insatser, till exempel att man har kanske, ja men kom hit till den här föreningen, då hjälper vi dig med dina digitala svårigheter till exempel, eller vi hjälper dig att installera det här och det här. Men för de allra flesta så kanske det heller inte är en lösning, för att jag kanske inte vet vad jag ens ska införskaffa för digitala ting. Och sen hur ska jag använda dem där och hur ska jag uppdatera dem där. Så det brukar vi också prata mycket om, att en sak att jag har de här teknikerna, men sen hur jag använder dem är ju en helt annan sak.